Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nu händer det igen. Alltså det kan vara så att jag bara sa det till dig och inte i podden. Eller så sa jag det i podden här en veckan och ni får höra det igen. Välkommen till Pappapodden med Nisse, som är du och med mannen som är jag. Jag sitter i min bil, jag precis kommit tillbaka till Stockholm. Och då är det en kvinna, nyinflyttad. De har två barn, varav ett barn är litet och ligger i barnvagn. Den här kvinnan har nu varit ute och sövt sitt barn i barnvagnen. Och nu såg jag att hon ställde barnvagnen utanför dörren och gick in.
Ja.
Så att barnet tryggt kan sova vidare. Om det hade varit väldigt kallt ute, då hade hon till och med kunnat rulla in barnvagnen i den väldigt, väldigt stora och rymliga hallen. Jag vet det här för att mitt hus ser ut exakt som hennes hus.
Ja.
Och det gör mig så himla avundsjuk att jag aldrig fick uppleva att ha barn här. När jag hade barn, när jag hade småbarn så hade vi ju, vi bodde på tre trappor
just
utan
det.
Hiss.
Just det.
Alltså så mycket som jag konkade. Mm. Och då när jag ville sova på dagarna som min favorit, då kunde jag inte göra det med Rut, för hon vägrade att somna inomhus. Så att jag liksom hålögd och så trött så jag knappt kunde gå, gick omkring istället för att vara hemma och sova i min säng. Sen lärde jag mig att jag kunde sätta henne på andra sidan kaféfönstret på ett kafé i närheten. Men sån där lyx som den här mamman har var jag inte i närheten av.
Fast eller det bara kunde det inte hjälpa dig. Du kunde inte sätta dig inne på kaféet och somna.
Nej, precis. Nej. Jag kunde inte sova. Men då kunde jag i alla fall liksom ta en kaffe och inte så här hålla på och huttra. Utan jag kunde sitta ner. Och vi hade vår parkering på andra sidan huset, så att man skulle hela tiden så här konka olika varor och barn och vagnar upp för alla de här trapporna. Det var ju någonting helt annat än som nu, så har vi ju, och den här kvinnan då också, bilen på andra sidan gatan bara mitt emot huset, så att bilen står då 4,5 meter ifrån ytterdörren. Alltså det måste vara något så helt annorlunda. Det är som att nu har jag ju längtat efter barn av andra skäl också, men det borde ju vara tillräckligt för Sara att så här, ska vi pröva hur det är att ha barn på Rebeckagatan, denna paradisiska miljö där man kan rulla in vagnen i hallen och kan liksom samtidigt då bara gå ut och ta kassan ur bilen medan barnet sover i sin vagn. Alltså det är ju helt annorlunda.
Men har du testat det här? Har du provpratat med Sara om det här?
Nej. Jag kanske ska göra det. Jag kanske ska bjuda in mig själv och henne till Navid Modiris podd. Och där man provpratar om saker och ting.
Ja, men jag tycker det. Ja, fast man kommer ihåg. Gud, jag bodde ju precis på samma sätt ju. Tre trappor upp. Fast med Manne.
Ja,
jag har ju testat lite.
Vilket jävla konkande.
Men med Manne, när han var bebis, då bodde vi på nedre botten. Så då var det bara att köra in. Det var ju skitgersvint allting. Men
fusk!
Med Jojo så var det ju bära upp. Men då hade vi ju då hade jag ju ofta så att jag hade en bärsele, så att jag, och, men det var ju aldrig tal om att han skulle sova vidare heller, utan då fällde jag ihop vagnen, ställde den, låste fast den i trappen, liksom regelvidrigt, men det skete jag i. Och sen så la jag honom i en bärsele som jag hade. Sen hade jag ju en IKEA-kasse under vagnen där jag, som var liksom tillräckligt rymlig så jag kunde slänga ner allting, alltså om jag hade handlat någon mat eller olika sådana där saker, bara ner i en stor IKEA-kasse så jag kunde få upp allting i en, på en gång, för jag orkade inte gå upp och ner och hämta grejer. Det tyckte jag var vidrigt.
Ja, men sen var det ju mycket upp och ner så där att man hade, att man kom ner till bilen efter massa mankemang, och sen hade man glömt liksom skötväskan eller någon detalj i skötväskan hemma, så man behövde gå upp igen för de här trapporna, och det var så svettigt. Och sen också när man hade då en bebis och en 2,5-åring som man skulle försöka få upp de här trapporna, det var helt otroligt alltså.
Man hoppas ju att din granne har vett att uppskatta det här, så att hon har, eller en han, jag sa det mamma, sa det, va?
Hon, ja det är en man också, men det är hon som är hemma med barn nu på dagarna.
Att hon,
de bodde i Hammarby Sjöstad innan, där är det för sig ganska rymliga portar och hissar och sånt där, känns som.
Ja, hissar är det garanterat i alla fall.
Ja. Så att hon kanske inte har vett att uppskatta det. Jag kanske ska köra hela den här dragningen inför henne istället. Berätta, kanske rita upp en liten karta, så här såg det ut. Och...
det tycker jag verkligen du ska göra. Jag tycker du ska gå in, ja, utan att knacka på dörren, bara gå in och börja veckla ut ett stort invecklat liksom arkpapper som du börjar rita, ja,
först
på.
Innan jag säger någonting överhuvudtaget, så går jag in dem i skor och tar ut hennes kaffebryggare som jag vet att det är kaffe i, så häller upp en kopp, sätter mig vid köksbordet och börjar veckla ut mina kartor.
Ja, det tycker jag du ska göra. Det känns rimligt. Det är det minsta du kan göra.
Innan jag såg henne nu, så har jag varit... vilken dag? Jag har åkt till Länsö i min ensamhet.
Ja.
Och åkt motorbåt och spanat på havsörna.
Det var länge sedan vi hörde någonting om ditt landställe. Liksom, det finns kvar och så. Det...
ja, det var det jag behövde kolla idag. För att jag har ju tagit upp en båt, liksom finbåten. Men lillbåten ligger i, så att, och vi har inte varit där på nästan 2 månader. Så att vi behövde ju då, eller jag behövde kolla att den inte har sjunkit. Och det hade ni ju nästan gjort.
När ni var där för 2 månader sedan, var det så här att ni, nu stänger vi för vintern, eller var det bara att ni inte har kommit dit?
Nej, vi bommade i liksom igen då.
Ja, men det gjorde ni. För annars hade det varit, det hade varit ganska typiskt dig att bara typ så här, men jag åker nästa helg, och sen så skrivit det på någon lista, så stod det typ så här, åka till landet och stänga ner, stod typ under, fixa nya nycklar eller ordna med det där bankkortet faktiskt, som har kommit bort. Och sen så var jag har inte gjort någonting.
Men, men det gick ganska bra. Det enda som var problemet var att det var ju full storm och jävligt konstigt väder. Så att jag... först när jag det var så här lynnig storm, så att jag öppnade, drog igång båten, och så tänkte jag köra genaste vägen över till ön, för att det skulle ju vara storm. Men så tyckte jag, det är inte så farligt stormigt. Så jag körde runt ön till vår brygga. Och när jag var på vår tomt då, så kände jag att det här är ju liksom så här ganska läskigt väder.
Ja, just det.
Och så när jag körde båten igen, så märkte jag att jag kunde inte bestämma var jag skulle köra båten.
Det bestämde den?
Det bestämde havet. Ja, så, att, så det var ju lite speciellt. Däremot såg jag havsörnar. Och jag säkrade en pressändning som hade slitit sig lite grann. Och jag tömde båten. Så det var ändå bra.
Men du tog inte upp båten? Utan det var inte det som det var dags för nu? Utan nu var det bara att kolla till den?
Nej, jag bestämde mig. Jag fattade beslutet där på plats. Att jag ska ha den i. Så att man ändå kan åka dit ifall man skulle vilja. Över vintern. Eftersom det är så milt nu för tiden. Alltid.
Ja. Kommer väl bli värsta vintern sedan 1942 säkert. Ja. Bara för att du har fattat det här beslutet.
Då är det min förtjänst i så fall.
Det är det. Det har ju hänt stora grejer annars i våra liv, i alla fall i mitt liv. Det vet jag om.
Mm. Nej, vadå?
Jag la ju upp, du kommer ihåg att jag pratade, var det förra eller förra veckan? Det var förra veckan tror jag, som jag pratade om att jag såg vidrig ut bakifrån. Jag hade sett mig själv på film.
Det var ju väldigt roligt.
Ja, tack. För jag antar att du skrattade med mig och inte åt mig.
Ja, jag skrattade åt dig. Det var jävligt, det var en fantastiskt rolig film du la upp när du hoppade i från en brygga.
Precis.
I en väldigt, väldigt liten sjö eller liksom damm.
Jag pratade om en film som jag hade sett, och sen så dividerade lite med mig själv fram och tillbaks. Och sen så kom jag fram till att ja, men det här är ju bra content att lägga upp på Instagram. För det blir roligt för alla och lite äckligt för alla. Men det blir också en blinkning till våra lyssnare. Alltså att det finns en sanning i det vi säger här. Det är liksom inte bara att vi sitter och ljuger, utan ja.
Nej, men grejen var väl mer än så här, det var ju generöst, för att ja, men det är klart att det inte var det var inte alltså, man brukar, när man lägger upp en bild på sin kropp, om man inte är kroppsaktivist, så brukar man hitta en vinkel där den ser så bra ut som möjligt. Det var snarare tvärtom, att du har hittat en vinkel där den såg så dålig ut som möjligt. Så där är det ju generöst. Däremot ska jag tycka, jag skrev ju lite så här skämtsamt, tack för att du delar.
Ja.
Typ som att det här var din stora mörka hemlighet att du såg ut på det sättet. Fast det var ju ett skämt, för jag tyckte inte att det var så farligt.
Ja, men det var ju vissa som skrev sådana lite mer Stina Wolters.
Ja, ja, men det var ju det som var så slående. Alltså, ja. Vad hemskt. Alltså, återigen det här med män och mäns kroppar och liksom peppigheten mot kvinnor respektive män i sociala medier. För här var det ju liksom så här, mer typ så här, så farligt är det inte.
Nej, alltså,
det är inte så farligt. Nej. Så att du behöver skära upp dina armar. Nej. Båda två, utan skär bara upp den ena. Alltså det var liksom den typen så här, gud, det där ser ju erbarmligt ut, men vadå, folk ser ju fruktansvärda ut. Alltså,
ja,
alltså du, det är så jävla opeppiga kommentarer.
Ja, du ser ut som en man i dina bästa år typ och sånt där.
Ja, bara, men det var inte fan? Det du ville höra.
Nej, men grejen är så här, jag vill ju, det går ju inte heller att skriva fan vad sexig du är, för det var jag ju inte. Det var ju ingen sexig, det fanns ju ingenting som
men
var...
Men man hade kunnat skriva, om man skulle varit peppig där, så här, men hur kan du ens tycka att det där är någon grej?
Ja.
Det skulle ju varit en lagom peppighetsnivå.
Men det hade ju varit en, det hade ju varit ja visst, det hade ju varit, ja precis, det hade det varit. Men det hade ju också varit en lögn.
Så folk var rätt dåliga, eller för det är också rörande, folk ville ju inte vara elaka.
Nej.
Utan folk vill ju vara peppiga, men misslyckades så oerhört med detta.
Ja.
Men du fattade att jag skämtade när jag skrev tack för att du delar?
Ja, men det är klart jag fattade. Jag fattar alltid när du skämtar. Du fattade däremot aldrig när jag skämtar.
Nej, häromdagen så fattade du inte att jag skämtade alls. Men
nej, men det var ju för att det var alldeles för smart.
Okay.
Det var ju för att jag hade ju liksom skrivit ett fel som jag inte såg. Och sen så...
Ja, just.
Ja, skitsamma. Det där var väldigt, väldigt internt. Men ja, men i alla fall, jag skulle gärna vilja gå in och läsa kommentarerna, för det hade varit kul nu, tänker man.
Att, nej, det går ju inte, nej.
Och då går ju inte det, för att det som hände när jag hade lagt upp den här filmen, det var att en av mannens kompisar, kommer inte säga någon namn nu, han kommenterade det här och skrev så här: åh, var är ni någonstans? Och då sa jag så här: ja, men vi är på några
kompisar. Ja, det såg jag.
Vi är på några kompisars landställe, mannen badade också, skrev jag. Och sen så visade sig att den här personen och en till då i mannens klass hade börjat skämta jättemycket med mannen om det här, att jag visade liksom rumpan på Instagram. Och sen så blev det här liksom en grej, så här som saker kan bli en grej när man är i 10-11-årsåldern, 12-årsåldern, 20-årsåldern, 30, 40, 50. Ja, det kan bli en grej igen. Men speciellt när man går i skolan, när det är extra känsligt, så att säga. Och att folk då hade börjat skämta om då att mannens pappa då visar röven på Instagram. Det liksom börjar bli en jobbig grej för honom. Men jag fick aldrig veta det här, utan jag fick veta det via mannens bulvan. Jag fick aldrig veta det via manne, utan jag fick veta det via Li. För att, och det gick till så att hon skickade olika sms för vid läggning. När hon liksom höll på att lägga mannen, för då bubblar allting upp hos honom. Och då fick jag olika sms om att den här filmen, Lalli Lalli. Och först var jag sådär, ja ja, whatever, den kan väl ligga kvar, det är inte så farligt. Men sen så liksom gick det några dagar och det här fortsatte då. Och sen till slut så fick jag ett sådär från Li: du borde nog ta bort den där bilden. Mannen tycker inte alls att det är roligt typ. Och då visade sig att han var ju rädd då att det här skulle sprida sig till de som går i sexan. Att de skulle få nys om det här och det här skulle liksom bli då en väldigt jobbig grej. Så att då...
Fyfan.
Då beslutade jag mig för att jag tar bort det här. Jag tar bort den här Instagram-filmen. Och tackade också min lyckliga stjärna att det var just en Instagram-film. För att, som jag konstaterade för dig också efteråt, att själva filmen som sådan har ju redan gjort sin grej. Alltså, den har fått kommentarer, den har liksom, den har väckt den uppmärksamhet som den har gjort. Nu har folk gått vidare. Det är ju sällan som folk, eller aldrig, om man inte heter Manne Forsberg, som man går tillbaka och tittar i folks gamla flöden och liksom går igenom det och för någon slags anteckningar och statistik över när
folk...
Fast
med samma resonemang kan man ju hävda att filmen har redan gjort sin grej, den har redan gjort sin skada, den har redan gjort... Manne till en son till visa rumpan på Instagram mannen.
Jo, men om inte någon har gjort en skärmdump av själva filmen och den liksom börjar valsa runt, så kan det blir ju inte lika slagkraftigt om de här sexan får reda på att mannens pappa la en gång upp en film på sin rumpa på Instagram. Det blir så här, aha, då ska det väldigt, då ska man vara väldigt liksom mobbad om man, om liksom det ska ta fäste så att det blir en stor grej.
Men alltså det är ändå en ganska smal korridor där, kan jag tycka, med tanke på att jag såg Paolo Roberto
Minns du honom?
Jag har aldrig följt honom, men jag brukar gå in ibland eller att jag snubblar över honom på något vis.
Jag följer honom för att få bra tips på sig skotttjejer.
Ja, okej.
Okay. Han lägger upp väldigt bra.
Nej, men jag skulle söka på Pau. Katten Pau. Och då föreslog den Paolo, så gick jag in på Paolo och såg jag det. Alltså, jag tänkt på tidigare att han gör ganska mycket innehåll tillsammans med en av sina söner.
Jaha.
Nu var det nyligen han gjort en träningsfilm, och i Italien nyligen så hade de rest där tillsammans och sådär. Och jag tänker att även om de har världens bästa relation, så måste det ändå varit en stormig vår för dem.
Ja, men det där är väl sådär
och att också sonen måste tycka att det här instagrammandet har varit jobbigt ibland. Men ändå är korridoren så pass bred så att han kan lägga upp en träningsfilm med farsan. Men du får inte ens visa röven utan din son.
Nej, just det. Det är sant.
Men han kanske är en jättebra pappa som aldrig har skrikit mackfitta.
Ja, så kan det vara.
Men så att de är liksom så att förlåtelsen blir mycket större.
Men vad jag brukar säga är att hellre skrika mackfitta än att beställa in mackfitta.
Ja.
Ja, men det där är ju intressant med hur man ska hantera liksom föräldrar som beter sig konstigt. Alltså, det ska ganska mycket till för att jag ska se upp bekantskapen med min pappa. Alltså, jag menar, om det nu är så som Paolo Roberto har gjort gällande i alla intervjuer, att det här var någon slags snedsteg och att han befinner sig på någon slags botten. Det var ju det som var... Det här som vi pratade om då, som var att ja, det är skillnad om man typ så här super ner sig eller knarkar, för att skada man sig själv typ. Men här var det ju att han hade liksom förgript sig på andra, eller vad man ska säga, var det nu, liksom köpt sex så att säga. Om det nu är så att pappa Paolo mådde väldigt dåligt och under en period och gjorde någonting som han inte liksom inte riktigt står för och som inte är han, då måste man väl som barn då ändå kunna förlåta och gå vidare, tänker jag.
Ja, det är väl minst så är den absolut.
Det är väl minsta man kan begära.
Det krångligaste jag varit med om i sociala medier, det var att min pappa liksom gav sig in i någon slags polemik med en kompis till mig om någon politisk grej.
Jaha, ja, det är ju, sånt är ju jobbigt.
Ja, det kändes jävligt dumt, för att det var inte som att så här, de var bord, alltså min pappa behövde liksom inte debattera alls med min kompis.
Nej. Hur löste du den soppan då, eller hur löste den sig?
Nej, men jag skällde väl ut pappa på något vis.
Och sa åt honom själv.
Och sen har vi pratat om tidigare, en social mediegrej tycker jag är att alltså att det är okej att Iris kompisar liksom lägger till mig, men jag ska ju inte lägga till dem.
Nej, just det.
Nu gäller det där mer Facebook i och för sig, för att jag tror även om de lägger till mig på Instagram så kommer inte jag lägga till dem tillbaka. Sådär.
Nej, men det där är ju speciellt, för att där tycker jag är lite oklart, för att en del av hans kompisar lägger till mig, men det är lite grann som...
För att du ska kolla om du gör något pinsamt.
Nej, men också som att de... vill att jag ska lägga till dem också. Alltså just den här killen som kommenterade till exempel på min bild, honom följer ju jag. Han lägger ju upp så här fotbollsfilmer och sånt när han spelar fotboll. Och det liksom känns ju inte konstigt. Så, men hur resonerar du kring att du inte ska följa dem? Är det för att du tänker att ditt Instagram är ändå ganska offentligt så, medans deras är mer privat bland kompisar? Eller tänker du att de inte riktigt fattar att du följer dem, att det är saker som du inte ska se? Förstår du vad jag menar?
Ja, eller så här, det känns väl som att en mardröm att ha någons pappa där. Eller liksom, det är inte för mig att följa. Och sen så resonerar jag väl så här också, att många har ju också, det kan också vara typ så här förskolepersonal från barnens gamla förskolor och så där som följer mig.
Ja, just det.
Och då följer jag inte tillbaka, för att de kanske har stängda konton. Och då tänker jag att så här, mitt konto är på något vis ett öppet konto och deras är stängda konton.
Det där är ju intressant, för där har ju Instagram gjort... Det har ju hänt grejer på Instagram sedan man började, att nästan alla har stängda profiler nu för tiden. Och då blir det ju väldigt mycket mer ett steg att följa någon, att begära att få följa någon som har en stängd profil, än om den har öppen. Ja. Förstår du vad jag menar? Alltså...
Ja, verkligen.
Hur tänker du kring det?
Nej, men jag begär väl aldrig att följa någon.
Aldrig, inte någon.
Ja, alltså om det är någon som jag känner eller sådär.
Ja, nej, men,
men det enda som jag har varit med om i den där vägen, jag väntar ju på att det ska hända eftersom jag gör alla möjliga pinsamma saker. Men det kan ju till exempel vara pinsamt. Alltså vad som helst skulle ju kunna vara ganska pinsamt som jag gör. Jag menar att jag skriver om typ så här nykterhet skulle ju kunna vara skitpinsamt. Eller att, och att jag skriver att jag inte alltid har varit nykter liksom.
Nej, men vadå? Tror du att Iris skulle bli mobbad för att din farsa krökar inte, vilka jävla tönt, han dricker inte.
Nej, utan din farsa krökar. Ja, har din farsa varit alkis? Ja, det skulle man ju verkligen kunna retas för.
Gud, vad taskigt.
Har din farsa knarkat? Gud. Jo, det är klart att man kan. Ja. Men det har inte hänt. Däremot, det enda retet som jag har hört, det är en TikTok-film som jag gjorde. När Iris kompisar såg det så var det någon som sa att din pappa är sjuk i huvudet. Men tyvärr så följde jag lite grann tillbaka på Iris, för det var hon som hade producerat och regisserat den där filmen. Så att vi var heligt förbannade på den där personen, både hon och jag.
Ja, men jag kan inte släppa riktigt att folk skulle reta Iris för att du är nykter alkoholist. Jag kommer ihåg att jag hade en kompis när jag gick i mellanstadiet. Hans pappa, vi hittade honom i dike en gång för han var så djupt alkad. Så han hade liksom däckat i diket så vi typ fick ringa någon SOS-grupp eller vad det nu var. Jag kommer inte riktigt ihåg hur vi löste det här, om vi gick till polisen eller något. Och hjälpte honom. Det känns ju inte som att det var ingenting vi retade honom för. Däremot så var det ju någonting som vi pratade om ganska mycket. Alltså om honom, du vet, när han inte var med. Och så tänker jag, vad kan det vara med ditt konto, Instagram-konto och också mitt, att man är så här, man är ju tillgänglig på ett sätt för ens kompisars, ens barns kompisar på ett sätt som våra föräldrar inte var. Å andra sidan slår det mig nu, man hade ju kontakt med andras föräldrar förr för att man ringde ju hem till folk. Hej, det här är Nisse, för jag pratar med Christian. Eller vem det nu var man sökte, för att man hade liksom, det var inga mobiltelefoner, man ringde på hemtelefonen. Och då hade man ju kontakt. Nu är det lite grann den kontakten som ens barns kompisar har med en själv är ju då via ens Instagram-konto. Om man som du och jag då har ett öppen profil där man då lägger upp bilder på sina rumpor eller pratar om sin alkoholism. Så man, ens barns kompisar vet ganska mycket om en själv på något sätt.
Jag tror dock att Iris kompisar och Iris själv är så otroligt lite på Instagram. Så att de, jag tror liksom inte att de går in på mitt konto faktiskt.
Ja, det är sant. Det skulle vara skillnad kanske om du gjorde olika TikTok-videos.
Ja, precis.
Mm. Hur ofta gör du TikTok-videos nu för tiden?
Ja, jag har gjort 4 stycken i mitt liv, så inte så ofta. Mm. Och jag började väl för 1,5 år sedan.
Mm. Men du är inte så sugen, eller?
Jo, jag är sugen på att göra såna här där man knäpper med fingrarna och så har man nya kläder på sig.
Ja, just det. Mm. Vi tycker du ska göra. Ja, men en annan grej som jag drog på det här är ju att det här måste ju vara, fatta att vara typ Knausgård. Alltså den, för mycket har ju varit sådär att han lämnade ut då sitt ex Linda Boström Knausgård och det där med att skriva så utlämnande och lämna ut folk och så vidare. Men hans barn, hur mycket liksom måste inte de ha fått höra då om sin pappa? Eller kan det vara så då att det är lite för mycket att ta in att läsa liksom 7000 sidor för att det är kanske lättare med Instagram när det är en film på en rumpa å andra sidan. Men...
Ja, verkligen. Och sen så tror jag också, alltså böcker och poddar är ju bra saker att lämna ut sig, för det är så krångligt att söka upp det.
Ja.
Däremot så här bloggar där man kan, där ord är sökbara på Google och där man kan plocka ut det, eller också Instagram där man kan skärmdumpa saker.
Just det.
Där ska man vara lite mer försiktig faktiskt.
Så att, men jag tänkte någonstans att, att...
Men jag har visat, det var tur då kanske att barnen var så små. Jag har vid minst 3 tillfällen visat rumpan på Instagram.
Ja.
Men det var första gången var Iris, alltså var 4-5 år sedan. Hon var ju liten då, 5-årsåldern. Då var inte hennes kompisar på Instagram alls, tror jag.
Men å andra sidan så är ju din rumpa lite mer Kim Kardashiansk om man jämför med min.
Nej, det kan man inte alls säga.
Jo, det men
det kan man verkligen inte säga. Jo. Jag har ingen bra rumpgener.
Ja, men du har ändå jobbat upp dem.
Men det fanns ju en period när jag gjorde någon slags knäböjsövningar 5 gånger i veckan. Då var den väl mer voluminös än vad den är nu i alla fall.
Så är det. Men jag ville att det här skulle liksom mynna ut i att jag eller helst kanske du skulle jämföra mig med Knausgård och att det här var liksom myntets baksida på att vara ett geni. Men det känns inte som att hur mycket jag fortsätter prata om det här så kommer vi inte riktigt hamna där. Så att jag kanske ska bara lämna det här nu och säga att alla ni som undrar vad rumpfilmen, alla ni där hemma som liksom gick in, låste in på toaletten några gånger om dagen och kikade in den här äckliga rumpan för ni tyckte att den var...
Och kräktes menar du? Att det var... Så illa var det inte. Att de, du menar att de ställde sig på toaletten för att de ville kräkas, typ så här bulimiker och sånt där. Istället för att stoppa fingrarna i halsen så gick man in med din rumpa.
Att man har alltså ett kräkreflex, man har jobbat bort den för att man har haft fingrarna så mycket där nere så man får liksom inte den konvulsionen
äntligen
längre.
Äntligen kom det något bra hjälpmedel.
Ja, precis. De som använder den som det, om ni är besvikna. Nej, jag tänkte ju på de som liksom bara förstår inte vad man pratar om. Det här är det snyggaste jag sett. Och gick in på toaletten.
Just det, den stora och, tysta massan.
Ja, för jag antar att alla de som inte skrev någonting, de tyckte väl att det var det sexigaste de har sett. Att de är besvikna nu, men då är det bara att höra av er till mig så kan jag skicka film. Den finns kvar på min mobil. Så är det. Och det gäller väl bulimikerna också, ska jag väl säga. Alltså, de kan också höra av sig till mig. Så skickar jag filmen. Alltså, så...
Alla får höra av sig.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Du. Jag svarade precis på ett sms från Iris som skulle ta hem en kompis. Skrev att det är kanske inte så bra förut. Har någon slags sjukdom påstått.
Du har ju också ont i halsen.
Ja, precis. Det har jag. Jag är ju väldigt lindrigt sjuk. Min vilopuls är normal och mitt enda symptom är egentligen att jag har ont i halsen. Jag har liksom, jag har full och god aptit. Och
vad är din vilopuls?
Eller sånt där. Ja, den ligger kring 45 kanske.
Det är ju intressant det där med puls, eftersom jag precis har fått reda på min maxpuls. För din maxpuls är någonstans runt 200. Ja. Och min maxpuls är då 172. Men nu har jag haft klockan på mig lite grann nu på natten och så här. Då har jag ju sett att min vilopuls är väl också runt där 45. Så att det är ju bara, det är ju ganska, det är fascinerande att jag liksom bara har en mindre
puls. Men du skulle ju, om du blev, nu är ju du redan extremt vältränad, men om du blev ännu mer extremt vältränad så skulle du kunna få ner vilopulsen.
Kan man få ner, kan man komma ner på minus?
Nej, men det finns ju de som har haft för låg vilopuls. Ja. Liksom atleter som har, och som har varit lite undernärda, som har haft sådär 20 slag per minut. Det är inte heller bra.
Det är så sant.
Men du skulle säkert kunna komma ner på 35.
Munkar som 40. Liksom sitter och tvingar ner pulsen så att den nästan är helt borta.
Ja, de är bra på det där. De kan ju också få ahedoniska orgasmer. Vet du vad det är?
Ja, när man bara får orgasm.
Exakt.
Via tankekraft så att säga.
Ja, alltså nej, men det är så att man får orgasm utan utlösning.
Ja. Jaha. Nej, det visste jag inte. Jag trodde att det menade att de kunde sitta och...
Alltså, det är tantra, alltså det är inte munka för de ska ju tala på med sex, utan sådana här tantrautövare kan ju sägs kunna få ahedoniska orgasmer. Om en man kan få ahedoniska orgasmer kan han få multipla orgasmer, för det är ju utlösningen och inte orgasmen i sig som gör att ståndet falnar. Så utlösningen är ju som ett slags handikapp som vi män har, som gör att man måste vänta 20-30 sekunder tills man kan köra igen.
Just det.
Alltså det var humble brag.
Ja, jag förstår det. Men du vet vad sådana munkar kallas för?
Nej.
Runkar.
Ja, det här tror jag också våra barn skulle kunna bli retade för övrigt.
Om de lyssnar.
Men om de lyssnar en knapp halvtimme in i senaste avsnittet av Pappapodden. Jag skulle vilja se dem som liksom då, det ska också vara så här otroligt retsamma barn och någon som är väldigt utsatt för mobbning, där då liksom det sitter någon som får i uppgift att lyssna igenom mobboffrets förälders senaste poddavsnitt och logga det, liksom skriva ner hela.
Verkligen, men däremot så händer det ju på riktigt, alltså Rut har ju en kompis vars förälder har lyssnat på Pappapodden i bilen.
Ja, just det.
Förmodligen för att det lät ju trevligt liksom att personerna har lyssnat på Springsnyggt, löpningsintresserade, och tycker att Pappapodden låter ju väldigt trevligt. Mm. Springsnyggt kanske är lite otrevlig med olika bajsincidenter, men Pappapodden är ju liksom så här,
den är sjuk.
Perfekt att sätta på. Så det kan ju verkligen bli problematiskt. Jo, Rut är sjuk. Det är oklart hur sjuk hon är. Hon är hemma sin tredje dag.
Ja.
Och det som man kan konstatera är att det här med corona,
ja,
det är ju att ge det vapnet till sina barn. Coronan är ju som att sätta tändstickor i händerna på en pyroman. För att de barnen har fått någonting. Barn i alla tider har sagt att jag har lite ont i halsen, jag vill inte gå till skolan. Och då är det ju, delvis är det kanske att de har, så man kan ju vara lite raspig i halsen på morgonen, men man skärper till sig och går till skolan.
Just det.
Och det är en viktig grej tycker jag i livet att lära sig att du kommer ha ont i halsen och göra saker.
Mm.
Du kommer liksom inte isolera dig för att du har ont i halsen. Då är du en crybaby, utan man måste ju utföra sina uppgifter. Alltså,
jag älskar när du visar din den här hårda lutherska sidan.
Jag har ju varit stolt över förut att jag aldrig ställer in föreläsningar.
Yeah.
Jag har haft föreläsningar där jag har hallucinerat och gått och kräkt mellan dem och behövt lägga mig och sova i ett vilorum för att jag har haft maginfluensan. Då i och för sig tycker jag väl att det är okej att ställa in, men då har det ofta att det har brutit ut när man har liksom är på väg till Göteborg.
Just det.
Och någonstans i höjd med Skövde.
Ja, men det här är ju ett stickspår, men det har ju blivit någonting i alla de här som biter ihop och som gör saker, ja, fast de är sjuka. Jag menar, hela det skrået har ju, undrar om det är irreparabelt eller om det är så att det kommer, som allt annat, kommer liksom bara ringarna på vattnet kommer försvinna iväg och allt kommer bli som vanligt. Men jag menar, just nu så är det ingenting som man...
Ingen tycker det är coolt längre. Och det är ju synd. Alltså, det är klart att... oj, nu kommer det snö här. Det är snö på min bil, på min vindruta. Och tidigare idag, när jag åkte hemifrån morse, var det 12 grader.
Så i Mälarhöjden snöade. I första har det i för sig temperaturen har droppat 2 grader bara sen vi började spela in. Så att det börjar hända grejer.
Ja, det händer grejer. Men jag tycker det är ju liksom, det är som min mamma säger alltid, att lagom är bäst. Att det är klart att det är ju inte bra att jag så här, att föreläser med maginfluensa, för folk kan ju bli sjuk eller sådär. Men däremot så är det ju så att man ställer ju inte in sitt jobb för att man har ont i halsen. Eller för att man är förkyld. Alltså för att... Då skulle hela samhället braka samman.
Så är det verkligen. Men gud vad det inte känns som att din mamma eller pappa för den delen är personer som lever under devisen lagom är bäst.
Nej, och det är därför mamma har haft devisen. Alltså det är hennes utopi. Hon fattar att allting skulle hon upp sig om hon lyckades leva efter det. Så därför försöker hon förmedla det till mig. Jag har också lyckats väldigt illa med att leva upp till det.
Det måste man säga.
Men så jag vet inte vad det gör med barnen nu att om då... Rut till exempel säger, jag har ont i halsen, jag måste stanna för skolan. Ja, men vad fan, ont i halsen, det är ju inte så farligt.
Nej.
Och så säger, pappa, det är corona. Och hon har rätt att, jaha, nej, men då får man ju inte gå.
Nej.
Och det gör ju dels att folk stannar hemma med yttersymptom. Men sen också bara kan luras. För hur, alltså, hon vet ju att det räcker för att hon ska kunna vara här, liksom på onsdagen, om hon känner, fan, det är ändå skönare att vara hemma och rita och titta på filmer och tv-serier och läsa böcker. Ja, men då säger jag bara till hon, alltså, då kan jag vara hemma resten av veckan. Jag kan vara hemma onsdag, torsdag, fredag.
Ja.
Och bara, och hon älskar ju det. Hon är ju en sån här hemmakatt som gillar att pula med grejer här hemma.
Men det där är ett jätteproblem också för det är ju mot skolan också. För att om hon kommer till skolan Och så och liksom så här, jag var hemma igår, jag hade ont i halsen. Ja, men vad gör du här idag? Och så får man ju själv, jag menar, det har ju hänt, mannen har blivit hemskickad från skolan för att han har en lärare i skolan som är har någon slags jag vet inte vad hen har för någonting, men det är något riskgruppsaktigt sådär. Så att det är ju, när mannen snurvlar ju en del, han har ju liksom så här som barn gör, du vet, och harklar sig och snurvlar sådär, då är det ju, han har ju blivit hemskickad liksom. Och sen, och då när han har blivit hemskickad, då kan man ju inte skicka dit till dem dagen efter. För att då blir det så här, men vad gör du här? Och så får ju han ta skiten. Och så blir det så här, ja, så får vi, alltså ni som föräldrar måste ta ansvar, ni kan inte skicka hit ett barn. Och så har man då, jag menar, mannen är ju också lite sådär att han vill väl gärna sitta hemma och spela. Det tycker väl han är mysigare än att liksom...
Ja, men han borde ju kunna... Han borde ju kunna utnyttja det mycket som helst. Du sa ju förra avsnittet att om han fick välja skulle han inte gå i skolan överhuvudtaget. Ja. Varför säger han inte bara alltid? Alltså han skulle ju kunna slippa varenda skoldag. Hur lätt som helst.
Det som är skönt är att han är inte så slug. Eller slug är man kanske, men han, det känner jag igen väldigt mycket från när jag var liten också. Alltså att han har ett behov. Alltså det kan ju vara negativt också, att man har ett behov av att hela tiden säga sanningen. Så han kan,
okay.
Han har väldigt svårt att liksom... Jag menar, som om han har gjort något dumt hemma, vilket han gör, om han har rökt på sitt rum, så är det liksom ingenting som han kan hålla tyst om. Eller om han har skrivit sitt namn bakom elementet, eller om han har råkat krossa en fönsterruta i sitt rum eftersom han kastade sin AirPod-förpackning på den, så är det liksom ingenting som han försöker förklara bort, utan han har en...
Nej.
Nästan.
Där tror jag mina barn är mer. Och Sara var ju också. Sara var ju en otroligt skötsam tjej som inom de ramarna fick enormt handlingsutrymme. Hon har berättat att när hon gick i lågstadiet så skolkade hon, jag tror det var typ så här 6 veckor i sträck.
Ja.
Alltså på ett väldigt, väldigt avancerat sätt lyckades hon. Och det här var ju då inte i någon coronatid, så hon behövde ju liksom förfalska bevis, värma termometern mot lampan varje dag och såna här grejer, och typ äta kritor och sånt där för att få raspig röst, och lyckades på så sätt vara hemma 6 veckor, och eftersom hon liksom var alltid betedde sig klanderfritt och var jätteduktig på alla sätt och vis, så var det ju ingen som kunde misstänkliggöra henne.
Nej.
Och lite sådär tror jag det ute också. Och nu har hon ju på något vis lagen då på sin sida. Eftersom om barn säger att de har något symptom, då ska de vara hemma.
Ja. Men då tror jag att det är väl så att man får i denna tid, coronatid, så är det väl så att man, det går inte att göra någonting åt det här. För att vi har ju mejlat med skolan och sagt att så här... liksom, om mannen snorar så kan inte bara skicka hem honom, och då är det liksom så här, jo men det är som det är just nu, alltså för det är som det är just nu, och då får det väl vara så att jag menar, Jojo var, han var lite trött i måndags kväll, och så var han lite varm, men var hyfsat pigg i tisdags, idag är torsdag vi spelar in, men det finns ju inte en chans att han kommer gå tillbaka till förskolan den här veckan. För att det liksom, de kommer ju bara, vad gör han här? Alltså, det liksom blir det, är man hemma en dag, då är det lika bra att vara borta hela den veckan. För att annars så, ja, får man skit från alla. Och det är fullt förståeligt. Det är väl så det är. Då får man bara tugga i sig det.
Ja, nya tider.
Nya, hårda tider.
Det enda som är annorlunda för mig är väl att jag... att jag är lite som en leprasjuk nu när jag har ont i halsen, och att folk är rädda för mig, och att jag fick beställa från drive-thru från McDonald's i Uppsala istället för att gå in, som jag gärna hade gjort.
För att du, men det var ju mer för att du var schysst.
Du ska smitta ner folk.
Ja men det är ju för att du är schysst, för det är ingen som märker. Du låter ju inte sjuk nu. Så att du hade ju kunnat köra en fuling, men det var väl jättebeundransvärt att du inte gjorde det, utan att du... Det är ju också roligt att man kan vara en duktig människa genom att man köper drive-thru. Att det liksom är, jag såg en rolig tysk reklamfilm om det där med, det sitter en gammal ärrad krigsveteran tysk och pratar om hur tungt det var liksom. Han levde igenom lalli. Men sen så är det roliga är då att det här är framtiden, och han pratar om, och själva twisten är då att han pratar om det där året när han var tvungen att ligga på soffan och kolla på Netflix Och inte gå ut ingenting. Och gjorde ingenting.
Ja, man tror först att det är liksom att han berättar om andra världskriget. Ja. Ja, för sen så berättade han. Men jag såg, jag har fått jättemycket kritik den där. Ja. Och folk som tycker att man inte ska svänga sig så mycket med krigstermer och krigsretorik i Tyskland och så. Men det kan man vänta sig.
Men, ja, precis. Kan man lägga upp någonting?
Men det var ju regeringen som var avsändaren till den där, så det var lite speciellt.
Ja, fast den var ju rolig. Jag fick uppmärksamhet och det, jag tyckte väl att som varande icke-tysk så tyckte jag att det var helt var det helt oproblematiskt.
Ja, men du har ju inte direkt TF.
Nej, det har jag ju inte, sant. Det har jag inte. Men det spelar ingen roll.
Nej.
I det här fallet.
Nej, jag håller med. Den var jätterolig.
Ja, kan man prata om lekland nu utan att liksom bli lynchad? Eller vad tror du?
Nej, det tror jag verkligen. Vadå? Ja, som en historisk företeelse.
Nej, men det hände, det hände sig för...
Nu går man ju inte till lekland.
Nej, precis, men det var ju några veckor sedan som jag var på lekland, men jag har liksom gått och sugit på det här lite. Och sen så har jag känt så här, gud, det här kan jag inte berätta, för att då kommer folk tro att jag går på lekland nu. Men det har verkligen inte varit nu, utan det var ett tag sedan. Men det som jag vill ändå berätta om det, för att det är, du vet, det finns en följetong i Pappapodden som där det handlar om milstolpar.
Ja.
Det är ju en gammal fin tradition vi har att prata om milstolpar. Och nu har jag gått igenom en ny milstolpe, märkte jag när jag var på lekland för en månad sedan var det. Så det var då när det var liksom skitsamma, och kan inte slänga ner fler brasklappar om att det var lugnt att gå på lekland då. Men jag skrev ju en krönika eller någon blogginlägg för många år sedan om att jag blev lugn på lekland. Alltså att det var någonting med att den här höga ljudnivån och barnen som springer runt och leker gjorde att det liksom slutade surra i huvudet och jag blev lugn. Och att jag också tyckte att det var ganska kul att vara på lekland. Det har ju både du och jag pratat om. Alltså det här med att åka och sådär. Men nu så märkte jag när jag var på lekland den här gången att jag inte alls blev lugn och inte alls tyckte att det var speciellt kul. Och jag kände mer igen mig i hur andra föräldrar brukar prata om hur det är att vara på ett lekland. Alltså att det är som helvetet på jorden och någonting man gör för barnens skull. Man utsätter sig för det. Men jag kände den här gången att det här... medan jag då brukar känna att det här gör vi för min skull. Att barnen har kul, det är liksom sekundärt i sammanhanget. Jag får lite lugn. Och då tänkte jag på att det borde ju vara så... Jag vet inte vad det här säger om dig då, men... Alltså att det är ett tecken på sinnessjukdom att man tycker att det är kul på lekland eller att det är rogivande. Att det betyder att man är på liksom en väldigt dålig plats. Och att jag nu, när jag är liksom på en bättre plats i livet, så fungerar liksom leklandet som ett så här lackmuspapper på ens psykiska hälsa. Att om man tycker att det finns en korrelation mellan att tycka att det är vidrigt på lekland betyder att man är vid ganska god vigör psykiskt och vice versa då. Om man tycker att det är mysigt på lekland så tyder det på att man är sjuk i huvudet och borde läggas in.
Ja, jag tror att man kan se det som framför allt så blir jag ganska så här ganska rörd av att tänka på oss som de föräldrarna vi var i den här poddens begynnelse. För att jag tror anledningen till att man tyckte så mycket om det, och det är säkert många föräldrar som delade med oss, det var ju att alltså man längtade efter allting där man kunde få liksom 2-3 timmar att gå på ett friktionsfritt sätt. Och om det till och med var roligt för alla inblandade så var det ju ett jättebonus. Eller ett jätteplus i marginalen.
Just det.
Och det var att man fick åka rutschkana och att man hade kul samtidigt som barn hade kul och vi upptäckte olika snabba material och sånt där. Det var ju de här att man hade, det var ju de här extremt låga förväntningarnas tid. En motsvarande grej med bio var ju att jag på riktigt tyckte liksom att sån matinéföreställning med Spöket Laban var ju någonting fantastiskt att se, eller Lilla syster kanin, en sån här 40 minuters bio.
Just det.
För det var ju vansinnigt mycket större upplevelse än Teletubbies som vi hade sett ett halvår innan.
Just det.
Och sen när man kunde se Bamse i tjuvstaden så var ju det som så här, det var ju nästan som att jag hade valt filmen utan tanke på barn, kändes det som.
Ja.
Att man, det var det där liksom självbedrägeriet, men som bara utgick ifrån att man hade så låga förväntningar. För grundtillståndet var ju att man konkade olika barn upp och ner för trappor, att de grät och skulle sova men inte ville sova och sådana saker. Så att det var ju något otroligt att 3 timmar liksom ha kul och inte någon som helst konflikt. Sen när det finns så mycket, alltså nu tävlar ju det med, till exempel så kan man ju välja istället då 3 timmar där man är hemma och tittar på en film, eller 3 timmar där man sitter och läser en bok och barnen håller på med sin hamster på övervåningen. Eller så då blir det ju, det är lite svårare då. Och dessutom, och då börjar man känna, och så kanske man börjar bli äldre också, man känner hur det känns att vara i barnens värld på det sättet, att krypa på alla 4 i trånga passager. Det är ju liksom ont i rygg och knän. Man börjar bli medveten om vilken absurd ljudnivå det är på de där ställena. Då var man kanske van vid att ha en sån ljudnivå i bilen och hemma, men nu börjar det liksom äntligen bli lugnt, så att nu blir man helt chockad av det och får tinnitus. Och dessutom en sak som jag i och för sig nog tänkte på då, men inte brydde mig så mycket om, det är att det luktar ju barnprutt så otroligt mycket på Lekland.
Ja.
Det pruttas enormt, alltså det, att springa omkring så där och åka och hoppa upp och ner så där, det rör igång barnens magar. Så att, jag tänker på det, hur mycket de släpper väder barnen på Lekland.
Det har jag inte tänkt på, men där måste jag tänka på att det är väldigt kladdigt och att det luktar liksom, det luktar ju så här dagis, om du förstår vad jag menar. Alltså liksom lite så här kladdiga, glassvettiga pruttbarn liksom. Det gör det.
Och sen är det ju så också att redan innan corona bröt ut så tyckte man att det var obehagligt ur smittsynpunkt, för myntets baksida redan då var ju att, alltså de 2 roligaste aktiviteterna som jag gjorde med barnen på helger, de var jävligt roliga då. Det var dels badhus och sen så var det Lekland.
Ja.
Och båda ledde alltid till att mina infektionskänsliga barn var sjuka veckan efter. Men liksom, det slog ju aldrig fel. Men det kunde vara värt ändå, men ja, så var det alltid.
Ja. Nej, det är ju inget kul. Jag tror att för mig är det ju framför allt den där känslan av att liksom sitta ner och alla de här ljuden bara gör att det blir tyst. Att den har försvunnit. Det tror jag ändå är ett tecken på att jag mår bättre. Det måste jag nog säga. Faktiskt. Men så ändå en milstolpe som vi båda då har klarat oss igenom. Den här
ja.
att liksom gått förbi Leklandsfasen.
Mm.
Känns det stort?
Ja, det är stort.
Mm. Undrar vad nästa milstolpe blir.
Men någonting som, alltså, om folk vill liksom så här vara med på den här klubben, sätta på sig det här märket, jag har kommit förbi Leklandsfasen, för att förtjäna det märket så tycker jag att man måste under någon period verkligen gå in i Leklandet med hull och hår. Absolut inte sitta på och fika och liksom titta på sin mobil, utan leka intensivt så att man blir svettig, så att man får rövsvett. Så i början har man jättemycket fart i den värsta rutschkanan, men mot slutet så fastnar man i den på grund av rövsvett som kommer av all lek. Måste ha gjort den grejen för att sen ha rätt att sätta på sig det här märket.
Senast jag var där då hade jag, brände jag sönder mina kappa träningsbyxor i sådana här glansig PVC-motsvarande och polyesteraktigt material. Det blev på riktigt, alltså du vet, i sömmen bak på skinkorna eller på rumpan liksom, den smälte. Förstår du? Så att det blev som ett hål.
Du förtjänar ditt märke.
Av friktionen mot ruskanen.
Jag ska säga också att några som också har fått sådana här märken nu, det är ju faktiskt Iris och Rut. De tycker inte att det är roligt längre. Alltså de känner sig för stora och känner sig liksom som främlingar där.
Ja, ja, men
de
det kan jag förstå.
De tycker ju att man ska gå till liksom Jump Yard och sådana ställen i så fall, eller Extremfabriken.
Ja, ja, Jojo tycker ju fortfarande att det är rätt så skoj alltså. Så är det. Ja, har vi något annat vi ska avhandla på veckans lista över dråpliga händelser och smarta betraktelser?
Nu ska jag gå ut i snön här.
Nu har det börjat snöa här också. Ja, sätter du på dig laggen direkt eller?
Ja, de åker på nu.
Mm, så är det. Tack så jättemycket för att du lyssnade. Vi hörs om en vecka.
Hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.